Bismillahirrahmanirrahim. Dagens lektion är den femte lektionen av förklaring utav namnen. Och det var tidigare tre andra lektioner som vi hade innan det. Det här är den femte lektionen där vi förklarar namnen. De två första namnen som jag ska prata om är Al-Kabir och Al-Azim. Al-Kabir och Al-Azim. Det betyder att Allah Azza wa Jalla är den stora, den enorme. Och dessa namn har nämnts flera gånger i Koranen. Bland annat att Allah Azza wa Jalla säger ذَلِكَ بَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Detta är därför att Allah subhanahu wa ta'ala är sanningen. Och det du åkallar vid hans sida är falskt. Och Allah är den höge, den stora. Allah Azza wa Jalla har sagt فَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمُ. Så prisa din store herres namn. Och att Allah Azza wa Jalla är Al-Kabir Al-Azim går tillbaka till två stycken saker. Betyder på två stycken saker. Dels att Allah Azza wa Jalla är dels det som går tillbaka till hans attribut. Och att Allah Azza wa Jalla är den största och mäktigaste. Har den största och mäktigaste av alla attribut. Vilket inkluderar Allah Azza wa Jallas perfekta styrka och ära. Och omfattande kunskap och så vidare. Och från Allah Azza wa Jalla storhet är att skapelsen är ingenting att mäta med honom. Det vill säga att denna stora skapelse med dess himlar och jord och universum är fortfarande ingenting jämfört med Allah subhanahu wa ta'ala. Och så som det har kommit i en hadith att det inte är ens som en liten kärna i en av våra händer. Alltså det vill säga det är ingenting jämfört med Allah subhanahu wa ta'ala. Så hur stor denna skapelse än är så är det fortfarande ingenting jämfört med skaparen. Det är den första saken som detta två namn tyder på. Att Allah Azza wa Jalla är den stora i sina namn och attribut och i sin makt. Det andra är att Allah subhanahu wa ta'ala är den enda som förtjänar att upphöjas. Och att man den enda som man anser vara den stora och mäktige är Allah. Så vi upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala i våra hjärtan. Och detta genom att vi har kunskap om Allah subhanahu wa ta'alas namn och attribut. Vilket leder till att vi får mer kärlek och fruktan och hopp för honom. Och dels att vi upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala med våra tungor. Det är att vi säger Allahu Akbar. Och att vi upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala med våra handlingar genom att vi dyrkar honom. Och det här är just då betydelsen av att man säger Allahu Akbar. Och det är det vi muslimer säger gång på gång varje dag. När vi går in i bönen så lyfter vi upp våra händer och säger Allahu Akbar. Och sen när vi går ner i ruku så säger vi Allahu Akbar. När vi går ner i sujud och upp från sujud och så vidare. Gång på gång så säger vi i våran bön Allahu Akbar. Och det just betyder som att Allah subhanahu wa ta'ala är den stora och större än allting som existerar. Och även när vi avslutar denna faste månad Ramadan så säger vi Allahu Akbar gång på gång som Allah Azza wa Jalla säger وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. De ska fullborda tiden för Ramadan och de ska upphöja Allah subhanahu wa ta'ala genom att säga Allahu Akbar på det sättet han har väglett dem till i hopp om att ni ska tacka honom. Så när vi är klara med Ramadan under Eid, vad är det vi brukar säga? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar och så vidare. Man säger Allahu Akbar gång på gång på Eid när man är färdig med den här månaden. Även under Hajj, gång på gång så säger man Allahu Akbar. Och även när muslimerna krigar och liknande så säger de Allahu Akbar. Just för att vi ständigt tänker över och är medvetna om att Allah subhanahu wa ta'ala är den store som är större än allting. Och det är just betydelsen av Allahu Akbar. Att Allah är större än allt. Och det har kommit en hadith om Adi ibn Hatim som blev muslim, som var kristen, som levde under profeten sallallahu alaihi wasallam. Han var en arab som hade blivit kristen. Han fick höra om att profeten sallallahu alaihi wasallam, hans kall. Så han flydde till Sham, han flydde till Syrienhållet. Befann sig där, men utav en anledning så var han tvungen att vända tillbaka. Och komma tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallam. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa till honom, vad är det som får dig att fly? Får det att fly att från att säga la ilaha illallah och finns det någon annan gud än Allah? Finns det någon annan som är värd att dyrkas förutom Allah? Vad är det som får det att fly? Får det att fly från att säga Allahu Akbar? Och är det någonting som är större än Allah? Det vill säga att Allah subhanahu wa ta'ala är den största och där i förklarade profeten sallallahu alaihi wasallam dess betydelse. Och Adi förstod att hur kan jag fly från de här klara och tydliga sakerna som islam kallar till att man ändå ska dyrka Allah och att Allah är större än allting, och det ledde till att han blev muslim. Men i alla fall, summa summarum utav historien är att profeten sallallahu alaihi wasallam förklarade just vad Allahu Akbar betyder, och det är att Allah är större än allting. Och när man bekräftar det här namnet och att Allah är Al-Kabir och större än allting som existerar, så förstår vi att Allahs namn och attribut och Allahs essens är större än någonting vi kan begripa med våra intellekt. Eftersom på samma sätt som vår syn har en gräns, man kan bara se sig och så långt bort, man kan bara se en kilometer bort eller liknande. Man kan bara höra det som finns i ens omgivning, och man kan bara, ens röst kan bara nå en viss distans. Så även våra intellekt har gränser. Och vi kan uppfatta vissa saker utav skapelsen, men vi kan inte uppfatta Allahs panna och Allahs storhet. Och varje gång en person skulle få för sig att försöka föreställa sig någonting med sitt intellekt eller sina tankar, så är botemedlet från att komma ut från dessa tankar när man säger Allahu Akbar. Och allting man har föreställt sig, så är Allah subhanahu wa ta'ala större än det här. Och genom att vi vet att Allah subhanahu wa ta'ala är Al-Kabir Al-Azim, så ska det också få oss att särskilja honom i våran dyrkan. För allting som dyrkas vid Allah subhanahu wa ta'alas sida är mindre än honom. Vare sig folk dyrkar profeter eller rättfärdiga människor som helgon, eller om du dyrkar solen eller månen, så är det här bara små saker, en del av hans skapelse. Och det har ingen som helst rätt att dyrkas. Så det här är då förklaringen av dessa två namn, Al-Kabir och Al-Azim. Två andra namn som Allah subhanahu wa ta'ala har, som har kommit i Koranen, är Al-Qawi Al-Matin. Namnet Al-Qawi har nämnts i Koranen vid flera tillfällen. Och vi kommer nämna flera av de gångerna som det nämns senare. Som att Allah azzurra säger inna rabbaka huwa al-qawiyyu al-aziz. Och din herre är sannoliken al-qawi, det vill säga den starke, och al-aziz, den mäktige. Och namnet al-matin är endast nämnt en gång i Koranen. Och det är så att det där är på slutet, Allah azzurra säger inna allaha huwa al-razzaq och dhul-quwa til-matin. Allah är sannoliken den försörjande, som har styrka, Al-Matin. Och Al-Matin betyder den som har väldigt stor styrka, eller väldigt stark styrka, skulle man kunna säga. Men det namnet som oftast nämner också Koranen är som sagt Al-Qawi, den starke. Och det betyder att Allah subhanahu wa ta'ala, allting det han bestämmer går inte att stoppa. Och ingenting är svårt för honom. Och ingen kan bli hedrad och ärad förutom den som han upphöjer. Och ingen blir förnedrad förutom den han förnedrar och överlämnar. Så all styrka och all makt och all ära går tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är han som upphöjer och det är han som sänker ner. Och bland det uttryck som Allah subhanahu wa ta'alas styrka har visat sig i sin skapelse är att Allah subhanahu wa ta'ala alltid gav seger till sina sändebud och ger seger till det troende. Flera gånger när han nämns i Koranen att Allah subhanahu wa ta'ala beskriver segern till profeterna eller de troende, så nämner Allah subhanahu wa ta'ala i slutet namnet Al-Qawi och att Allah är den starke. Som när Allah azza nämner historien om Saleh, profeten Saleh, så säger han: "Falamma ja'a amruna najjayna Salihan wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yawma idh inna rabbaka huwa al-qawi al-aziz." När vår beordring kom räddade vi Saleh och de troende som var med honom med barmhärtighet från oss och från denna förnedrade dag. Din herre är sannoliken den starke, den mäktige. Så när Allah subhanahu wa ta'ala berättade hur han räddade Saleh från att bli dödad från sitt folk, så gjorde han det enligt med sin styrka och att Allah subhanahu wa ta'ala är al-qawi. Och även när Allah subhanahu wa ta'ala nämner vägen för muslimerna att nå seger och nå seger mot sina fiender, så säger Allah azza wa jalla: "Wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz." Och Allah kommer ge seger till den som ger honom seger, det vill säga den som ger hans religion seger genom att hålla fast vid hans religion. Allah är sannoliken den starke, den mäktige. Och Allah azza wa jalla säger: "Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz." Allah har föreskrivit att jag och mina sändebud kommer vara segerrika. Allah är sannoliken den starke, den mäktige. Så vägen för att muslimer ska få seger är att man ger stöd till Allah subhanahu wa ta'alas religion och att man håller fast vid Allah subhanahu wa ta'alas religion, för segern kommer alltid från Allah. Och muslimerna kan aldrig vinna ett slag eller en strid eller liknande förutom om Allah subhanahu wa ta'ala ger dem seger, som Allah azza wa jalla säger: "In tansurullaha yansurkum." Om ni ger seger till Allah och hans religion, så kommer han att ge seger till er. Och där i så ser vi misstaget som vissa muslimer gör när de tror att de ska få seger i slag eller krig, eller när muslimer blir förnedrade på olika ställen, att de försöker tro att segern kommer komma genom att man ska söka hjälp från USA eller från EU, eller att de ska göra sanktioner eller de ska göra si eller så, och man glömmer bort att segern kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Så om de istället skulle lägga den vikt som de lägger på att fjäska inför de här och förnedra sig inför de här genom att göra allting de beordrar dem med, och istället skulle göra allting som Allah subhanahu wa ta'ala beordrar dem med och hålla fast vid hans religion och hålla fast vid det han har beordrat, hålla sig borta från det han förbjudit, då kommer Allah ge dem seger. Allah kommer ge seger till den som ger seger till hans religion. Och som Allah azza wa jalla säger: "I yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa i yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di." Att om Allah ger er seger, så finns det ingen som kommer kunna övervinna er. Men om han överger er, när vi inte håller fast vid hans religion, vem är det då som kommer kunna hjälpa er? Och det ser man, subhanallah, att när muslimerna lämnar sin religion och inte håller fast vid sin religion, hur de blir förnedrade. Titta bara på slaget 1967 när araberna krigade mot Israel. 3 stycken länder, Egypten, Jordanien och Syrien, attackerar lilla Israel som är lika stort som Småland. Länder som är extremt stora, de hade dubbelt så mycket flygplan, dubbelt så mycket pansarvagnar, mycket mer arméer, och de förlorade på hur många dagar? 6 dagar. Som förnedring. För vad var det muslimerna kallade till på den tiden, araberna kallade till den tiden? Att vi är araber, vi krigar för arabernas sak, och det här är arabisk nationalism, och Jamal Abdel Nasser och Hafez Assad och alla de här människorna. Det de kallade till var arabisk nationalism, och att vi ska vinna för att vi är araber mot judarna, 2 olika folkslag mot varandra. Det handlade inte om islam. Och därför förnedrade Allah subhanahu wa ta'ala dem på ett väldigt pinsamt sätt. Men när muslimer istället håller fast vid sin religion, så kan Allah azza wa jalla ge dem seger, trots att de kan vara väldigt mycket färre och svagare och ha mindre vapen och liknande. Till exempel som kriget mellan Afghanistan och Sovjet. Sovjet som var det mest fruktade landet i hela världen på den tiden, med flera miljarder eller kanske 1 miljard invånare, eller vad de hade på den tiden. Det var ett stort, stort rike. Och de attackerade med alla deras kärnvapen, de hade kärnvapen och alla deras vapen, och så attackerade ett litet förtryckt folk som afghanerna, och Allah subhanahu wa ta'ala, genom att de höll fast vid sin religion på den tiden, gav dem seger mot den här stora supermakten. Så det går tillbaka till att Allah azza wa jalla ger muslimerna seger, och det är när de håller fast vid hans religion. Och det gör inte det, det kommer aldrig gå att muslimer ska försöka fjäska inför andra icke-muslimer eller liknande för att de ska tro att de ska få seger från dem. Och tron på det här namnet gör att tjänaren och slaven känner sig mer underkastad till Allah subhanahu wa ta'ala och fruktar honom. För att kolla bara hur Allah subhanahu wa ta'alas straff är. Och det är en av de sakerna som ger uttryck utav Allah azza wa jalla namn al-Qawi. Att just att Allah azza wa jalla straffar med hårdhet när han straffar. Allah förstör de förtryckande och hämnas på brottslingarna med olika straff. Så som Allah azza wa jalla säger: "Kadabi ali fir'auna walladina min qablihim kafaru bi ayati Allah fa akhadahum Allah bi dhunubihim inna Allah qawiyyun shadidul iqab." På samma sätt som för Fir'aun och de som kom innan dem. De förnekade våra verser, så Allah straffade dem för deras synder. Allah är sannoliken den starke, den som straffar hårt. Så när Allah azza wa jalla straffade Fir'aun och dränkte dem i havet när de försökte gå över, och de andra folk som kom innan, så gjorde Allah azza wa jalla i enlighet med sin styrka och i enlighet med att han är al-Qawi. Allah azza wa jalla säger: "أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. Ska de inte bege sig ut på jorden och resa runt och se hur slutet var för de som kom innan dem? De var starkare än dem och mer etablerade på jorden. Men Allah bestraffade dem för deras synder. Och de hade ingenting som kunde skydda dem från Allah. Detta därför att de sändebuden kom till dem med klara och tydliga budskap. Men de förnekade detta. Så Allah straffade dem. Allah är sannoliken den starke, den som straffar hårt. Så alla de folken som kom tidigare, som man kan se tecknen av dem än tills idag på vissa ställen, om hur straffet för dem skedde, gå tillbaka till att Allah azza wa jalla är qawi. Titta bara på Lots folk till exempel. Lot alayhi salam som kom till det här folket, som dels begick kyrk och dels att de begick sodomi. När han kallade till dem och de vägrade lyssna på honom och de försökte istället attackera hans gäster och så vidare, så flydde han därifrån. Och Allah subhanahu wa ta'ala straffade dem genom att vända deras by upp och ner och lät det regna stenar från från himlen, och de straffades med det här. Och många av de lärde nämner att den platsen som de straffade på är i vad? Dagens döda havet. Så än tills idag är det en sjö som det inte kan finnas några djur i eller växtligheter. Det kan inte ens åka en båt ovanpå för att det är så bara salt. Och det är den lägsta platsen på jorden också. Det här var en del av det straffet som skedde för de här folken som Lot kom till. Det tyder på Allahs subhanahu wa ta'ala styrka och hans hårda straff hur det kan vara. Allah azza wa jalla säger: وَكَذَلِكَ أَخْدُ رَبِّكَ إِذَا أَخَدَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. På det sättet är Allah subhanahu wa ta'ala straff till folket som är förtryckande. Hans straff är smärtsamt och hårt. Så genom att vi tror och är övertygade om att Allah subhanahu wa ta'ala är al-qawi, så ska vår fruktan inför Allah subhanahu wa ta'ala stiga. Och även vår tillit till Allah, att Allah kommer ge muslimerna seger. Och det stärker också våran underkastelse till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att vi ska säga med övertygelse den här dhikr som är uppmanat för muslimer att säga: La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Vad betyder det? Det betyder att ingenting kan ändras från situation till situation. Och ingen kan få styrka förutom med Allahs hjälp. Det vill säga att tjänaren aldrig kan klara av att göra någonting själv utan Allahs hjälp. Man kan inte avvärja ondska eller uppnå godhet förutom att Allah hjälper en till det. Och man kan inte ändra sin situation från att man är olydig till Allah till att man ska bli lydig. Eller från att man är sjuk till att man ska bli frisk. Eller att man har lite till att man ska få mycket förutom att Allah så det ska hjälpa en. Och att just styrkan kommer från Allah subhanahu wa ta'ala till att kunna klara av det här. Av den här anledningen så har just den här dhikr, att säga la hawla wa la quwwata illa billah, en väldigt hög status i islam. Abu Musa al-Ash'ari berättade att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa till honom: Ya Abdullah ibn Qais, qul la hawla wa la quwwata illa billah, fa innaha min kunuzil jannah. Han sa till Abu Musa al-Ash'ari, som heter Abdullah ibn Qais: Ya Abdullah ibn Qais, säg la hawla wa la quwwata illa billah, för det är sannoliken från paradisets skatter. Hadithet finns i Bukhari och Muslim. Och Abu Dharr berättade att profeten sallallahu alaihi wa sallam beordrade honom att säga la hawla wa la quwwata illa billah ofta, för att det är en skatt under tronen, under Allah subhanahu wa ta'alas tron. Så det är uppmanat för oss att vi ska säga la hawla wa la quwwata illa billah. Men när vi säger la hawla wa la quwwata illa billah och vet att vi bara kan få styrka att kunna klara av saker och ting från Allah subhanahu wa ta'ala, så säger vi det med övertygelse om det här namnet, att Allah azza wa jalla är al-qawi al-matin. Två andra namn som jag tänkte ta upp idag är Allah azza wa jallas namn al-shahid och al-raqib, som betyder ungefär övervakaren eller bevakaren. Allah azza wa jalla har nämnt flera gånger i Koran att han är al-shahid, så som att Allah azza wa jalla säger: wa kafa billahi shahida, och Allah är tillräcklig som övervakaren. Allah azza wa jalla nämnt tre gånger i Koranen att han är al-raqib. Som att Allah azza wa jalla säger inna Allah kana alaikum raqiba. Allah är bevakande och övervakande över er. Så betydelsen av de här två namnen som har väldigt lika betydelse är som sagt att Allah azza wa jalla hör allt, ser allt, vet allt, bevakar allting vi gör och har koll på allting som vi döljer i våra bröst och liknande. Och när man har kunskap om dessa två namn så ska det leda tjänaren och muslimen till att få någonting som kallas för al-muraqaba. Al-muraqaba är att man gör sina handlingar och man ständigt är medveten om att Allah vet om vad som finns i ens hjärta och ser vad man gör och hör vad man säger och så vidare. Det här kallas för muraqaba, att man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala med ihsan, med perfektion. Och det finns en otroligt stor skillnad mellan om man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala med muraqaba och om man bara gör det för sakens skull. Man ställer sig bara och ber och är färdig med bönen. Man tänker inte riktigt på vad man säger. Man tänker inte på vad som finns i ens hjärta. Man tänker inte på hur man utför handlingen och så vidare. Men om man istället gör sin dyrka med muraqaba och man har verkligen vetskap om Allah och dess två namn, al-shahid, al-raqib, så kommer man perfektera det som först och främst finns i ens hjärta. Man perfekterar ens uppriktighet. Att man endast gör sin bön för Allahs skull. Och man gör inte för att någon ska titta på en. Eller någon ska prisa en. Eller liknande. Utan man gör det med ikhlas. Och man gör det med kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. För man vet att Allah azza vet vad som finns i ens hjärta. Att man har kärlek till honom. Och man gör det med hopp om hans belöning. Och man gör det med fruktan inför honom. Man vet att Allah azza har koll på allting som finns i ens hjärta. Man gör det med khushu. Alltså ödmjukelse. Inlevnad i det man gör. Man gör det med tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. Man vet alltså att Allah azza wa jalla bevakar det man gör, så man korrigerar sin hjärtas dyrkan. Och man vet att Allah azza wa jalla hör vad man säger, så man säger allting i ens bön till exempel med lugn och stillsam takt. Man säger inte bara subhanallah, man säger subhanallah azim. Man tänker över vad man säger. Man tänker över hur man perfekterar sina handlingar. Att man inte bara slarvar med sina, hur man tar upp händerna till exempel. Eller hur man, vad man placerar händerna eller hur man gör. Utan man perfekterar alla sina handlingar. Och det här gör man baserat på vad? Att man har kunskap och vetskap om dessa två namn till Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Shahid och Al-Raqib. Och när man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala på det här sättet. Så kommer man få känna av en helt annan sötma utav religionen. Och en helt annan sötma utav att göra handlingarna. Och man kommer känna hur bröstet vidgas ut. Och man kommer känna en njutning utav att göra sina dyrkan. Och det här gör man genom att ha ett närvarande hjärta. Och göra mycket dhikr. Ibn Qayyim, rahimahullah, sa att den som inte får uppleva denna lycka av att komma närmare Allah. Och att man får känna av trons sötma. Bör tänka över sin tro och sina handlingar. Om man inte känner av någon form av sötma i ens handlingar. Att man bara tycker det är jobbigt att göra bönen. Eller att ge almosan. Eller att göra hajj. Eller att fasta. Om man bara tycker att det är jobbigt. Om man inte känner ut av någon sötma av godhet. Och att man njuter av att göra det här. Så är det någonting som är fel med ens handlingar. Och någonting som är fel med ens tro. För profeten sallallahu alaihi wasallam har i flera hadither berättat. Att tron har en sötma. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa. Dhaqa ta'am al-iman man radiya billahi rabban wa bil-islami dina wa bi-muhammadin rasula. Att man kommer få känna av smaken utav tron om man är nöjd med Allah som sin herre och islam som sin religion och Muhammad sallallahu alaihi wa sallam som sitt sändebud. Och en annan hadith att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att den som har tre stycken attribut kommer att känna av sötman utav religionen. Så religionen har en sötma och man njuter utav att göra dessa goda handlingar. Och Ibn Qayyim, rahimahullah, som var student i Sheikh al-Islam i Taymiyyah, berättade att Sheikh al-Islam sa att den som inte känner av sötma i hjärtat av att göra handlingar eller att bröstet vidgas ska tänka över vad han gör. För att Allah subhanahu wa ta'ala är ash-shakur. Shakur betyder att Allah azza wa jalla är den som belönar mångfaldigt. Och han belönar tjänaren i detta liv och i det nästa. Och bland belöningarna i detta liv att man just känner av en njutning av dessa handlingar. Så om man gör handlingen på ett rätt sätt så belönar Allah azawajal en för ens handlingar. Men om man inte känner av den här njutningen och att man tycker om att göra dessa handlingar, så är det någonting som har skett som är fel. Man bör tänka över hur man gör sina handlingar och vad som finns i ens hjärta. Och subhanallah, profeten sallallahu alaihi wa sallam, när han bad, så har han dels sagt att bönen är hans ögonsten. Alltså det är någonting som han känner sig lycklig av. Och när han sa till Bilal, som var hans muaddin, så sa han: låt oss slappna av genom att få be. Alltså gör adhan så vi kan få be. Vi kan känna att vi kan slappna av och känna lugn och ro i våran bön. Och Ibn Qayyim berättade också om hur de som verkligen dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala kunde få känna av en så otrolig lycka och njutning och själsfrid av att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Att vissa av dem brukade säga att ibland så kommer det vissa stunder till mitt hjärta då jag tänker att om folket i paradiset skulle ha det så här bra, så har de det väldigt bra. För att de känner av i det här livet, belöningen i det här livet, och de mår så pass bra och så pass själsfri. Och de tänker, är det så här bra man har det i paradiset, så har man det väldigt bra. Trots att belöningen i paradiset är mångdubbelt större. Men att de just kunde känna av den här njutningen. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sa att vad ska mina fiender kunna göra emot mig? Mitt paradis finns i mitt hjärta. Han känner av det här lugnet och fridet, själslugnet. Om de skulle döda mig, så skulle jag bli shahid. Jag skulle bli martyr. Om de skulle fängsla mig, så har jag tid att vara ensam med min herre. Och om de skulle utvisa mig, så skulle jag kunna gå till ett annat ställe och göra dawa där. Och vad som än händer med mig och vad man gör med mig, så spelar det ingen roll. Han känner att han går runt med den här lugnet i sitt hjärta, så vilken situation som än händer, så spelar det ingen roll. Och det här kan man just få om man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala med muraqaba. Och det här är någonting som vi ska sträva efter i våra liv. Man sätter upp mål i livet genom att man till exempel ska utbilda sig och man ska få jobb och sådana saker. Det är bra och det är viktigt och det är någonting man ska göra. Man ska tänka på sin dunja. Men man ska sätta upp större mål i livet också. Att det här att man ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala med ihsan och med muraqaba och ha kunskap om att Allah azawajal har vetskap om vad man gör. Och kunna få känna av den här lyckan som profeten sallallahu alaihi fick. Och de som var troende tjänarna efter honom. Och sen kunna få belöningen i det nästa livet. Och det är subhanallah, som sagt, någonting som kommer genom att man har kunskap om dessa två namn. Några andra namn som jag tänkte ta upp idag är Al-Muhaymin, Al-Muhit, Al-Muqit och Al-Wasi'. Och alla dessa fyra namn har en liknande betydelse. Namnet Al-Muhaymin har nämnts i slutet av surat Al-Hashr, att Allah azza wa jalla säger Allahu la ilaha illa huwa al-hayy. Allah azza wa jalla nämner i alla fall flera olika av hans namn, och han säger att han är Al-Mu'min, Al-Muhaymin. Att Allah azza wa jalla nämner från hans namn är Al-Muhaymin, som betyder att Allah azza wa jalla övervakar allt som sker i hemlighet och vet vad som brösten döljer och omfattar allt med sin kunskap. Vi går tillbaka till Allah Azzurras omfattande kunskap över sin skapelse. Och Al-Muhit har nämnts flera gånger i Koranen, som att Allah Azzurras säger Wallahu muhitun bima ta'malun, och Allah omfattar allting vad ni gör. Det vill säga att Allah Azzurras omfattar allting med sin kunskap och makt och styrka. Hela skapelsen är omfattad av honom med hans kunskap och makt och styrka. Och namnet Al-Muqit har nämnts en gång i Koranen, som att Allah Azzurras säger Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita, och Allah är muqit över allting. Och al-muqit betyder flera olika saker. Bland de sakerna är att Allah är den som bevarar sin skapelse och övervakar sin skapelse och omfattar allting med sin makt. Och det betyder också att Allah ta'ala är den som låter sin skapelse få försörjning och skänker det till sin skapelse i enlighet med hans kunskap och visdom. Men det går alltså tillbaka till att Allah omfattar allting med sin försörjning, barmhärtighet och godhet och kunskap och makt. Al-Wasi' har nämnts flera gånger i Koranen, som att Allah säger Wallahu wasi'un alim, Allah är omfattande och har kunskap om allt. Betydelsen är att Allah är omfattande i sina attribut på ett sätt som ingen kan begripa. Han är omfattande i sin storhet och makt och kungadöme och godhet och generositet. Allah azza wa jalla har nämnt flera gånger Koranen att hans kunskap omfattar allt. Wasi'a rabbi kulla shay'in ilma. Min herres kunskap omfattar allt. Att Allahs barmhärtighet omfattar allt. Wa rahmati wasi'at kulla shay'. Allahs rasay, min barmhärtighet omfattar och omsluter allting. Allahs har också sagt att hans förlåtelse omfattar allting. Inna rabbaka wasi'ul maghfira. Din herre har en omfattande barmhärtighet. Och Allah azza wa jalla har också sagt att hans belöning är omfattande och mångdubbel för de handlingarna man gör. Som Allah azza wa jalla säger: "Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'at habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Att exemplet på de som spenderar sina pengar i Allahs väg är likt ett frö som har låtit 7 stycken grödor komma upp, och i varje gröda finns det 100 stycken frön. Allah mångdubblar för den han vill. Allah är omfattande och har kunskap om allt. Det vill säga att Allah azza wa jalla ger belöning för att man ger pengar fi sabilillah och spenderar för Allah azza wa jallas skull 700 gånger mer belöning än det man har gjort, vilket tyder på Allah azza wa jallas omfattande belöning. Så de här namnen, Al-Muhaymin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi, tyder på Allah azza wa jallas omfattning över hela skapelsen med hans kunskap, makt, barmhärtighet, förlåtelse och försörjning. Jag tänkte avslutningsvis ta upp 2 stycken andra namn. Och det är att Allah azza wa jalla är Al-Hafid och Al-Hafid. Det vill säga Allah azza wa jalla är den som bevarar. Och de här 2 namnen har nämnts flera gånger i Koranen. Allah azza wa jalla säger bland annat: "Inna rabbi", som har kommit att en av hans trogna tjänare sa, "Inna rabbi ala kulli shay'in hafid", att min herre är bevarar allting. Då kommer det också i Koranen: "Fallahu khayrun hafidha", och Allah är den bästa som bevarar. De här 2 namnen tyder på Allah azza wa jallas attribut al-hifd. Och al-hifd Al-Hifd går tillbaka till 2 stycken saker. Dels att Allah azza wa jalla har kunskap om allting och aldrig glömmer någonting. Och att varje handling som man gör skrivs ner och bevaras. Och varje avsikt man har haft för sina handlingar skrivs ner och bevaras. Och alla uttalanden man har sagt skrivs ner och bevaras. Och glöms aldrig. Och Allah subhanahu wa ta'ala har utöver det placerat 2 stycken änglar för varje tjänare. 2 stycken änglar som skriver ner alla de goda och dåliga handlingar som man gör. Allah azza wa jalla säger: "Inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun", att ni har bevarande änglar över er som är generösa och skriver ner. De vet om vad ni gör. Så varje handling man gör, varje sak man säger som är bra eller dåligt skrivs ner. Så allting finns bevarat, och det här går tillbaka till Allah azza wa jallas namn Al-Hafid. Och att ingenting glöms bort, utan allting kommer man stå till svars för på domedagen. Allt gott får man belöning för, och allt dåligt blir man straffad för. Och allting kommer läggas upp på vågskålar och vägas om man har gjort mer goda handlingar eller mer dåliga handlingar. Den andra betydelsen utav al-hifd och bevarande är att Allah subhanahu wa ta'ala är den som bevarar hela sin skapelse. Det är Allah som bevarar himlarna och jorden och universum och planeterna och allting som finns däremellan. Allah subhanahu wa ta'ala är den som bevarar och håller upp himlen från att dimpa ner på våra huvuden och dimpa ner på jorden. Allah azza wa jalla säger: "Inna Allah yumsiku as-sama wa yumsiku as-sama an taqa'a 'ala al-ard illa bi'idni." Allah håller upp himlen från att ramla ner på jorden med hans tillåtelse. Så om inte Allah subhanahu wa ta'ala, om Allah så ville, så skulle hela det här himlarna ramla ihop och jorden ramla ner. Men Allah azza wa jalla är den som håller upp jorden och håller upp himlen över oss. Allah subhanahu wa ta'ala utöver det är den som bevarar sin bok. Koranen är bevarad fram tills idag, 1400 år, och kommer vara bevarad fram tills domedagen. Allah azza wa jalla säger inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Det är sannoliken vi som har sänt ner påminnelsen, det vill säga Koranen, och det är vi som bevarar den. Det vill säga att Allah subhanahu wa ta'ala är den som bevarar Koranen och låter den aldrig förbringas eller förvridas så som det skedde med de tidigare böckerna som kom, så som Torarullarna och evangeliet och liknande. Så Allah subhanahu wa ta'ala, från hans namn är Al-Hafidh, och han bevarar skapelsen så som himlen och jorden, och han bevarar även sin bok. Och utöver det så bevarar Allah subhanahu wa ta'ala sina tjänare och människorna. Och det här bevarandet som Allah subhanahu wa ta'ala bevarar människorna med kan delas upp i två stycken kategorier. Det ena är den generella bevaringen, att Allah azza wa jalla bevarar hela mänskligheten. Alla människor är bevarade av Allah subhanahu wa ta'ala. De är bevarade genom att de får mat för dagen och dryck som de kan dricka, och att Allah azza wa jalla skyddar dem från olika ondskor, och att Allah azza wa jalla skyddar dem från olika sjukdomar. Och allt det här går tillbaka till Allah azza wa jallas bevarande. Och utöver det så har Allah azza wa jalla låtit hela mänskligheten kunna få skyddsänglar som beskyddar dem från olika faror som kan ske. Som Allah azza wa jalla säger, lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. De har skyddsänglar som är framför dem och bakom dem, som bevarar dem med Allahs beordring. Så alla människor får ta en del av Allahs och dess bevaring. Det är just att man ska kunna få mat för dagen och så vidare. Det här går tillbaka till Allahs och dess bevarande. Och om Allahs och dess visdom, så om Allahs och dess vill med sin visdom då, så kommer han inte bevara en person. Det vill säga att han inte, kanske inte får mat för dagen eller liknande, utan vissa människor får svälta. Eller vissa blir utsatta för sjukdomar eller skador eller liknande. Och allt det här går tillbaka till Allahs visdom. Men allt det vi ser, hur människor bevaras från diverse olika saker, går tillbaka till Allah azza wa jalla är Al-Hafidh. Det här är den generella bevaringen för hela mänskligheten. Sen finns det en specifik bevaring, och hur Allah azza wa jalla bevarar sina troende tjänare. Hur Allah subhanahu wa ta'ala bevarar de troende tjänarna genom att han skyddar deras tro från att de ska hamna i tvivel. Han skyddar dem från att hamna i olika lustar och begär och olika synder. Och han skyddar dem från deras fienders planer och det olika människor och jinner försöker göra för att vilseleda dem. Allt det här går tillbaka till Allahs specifika försvaring utav sina tjänare. Allahs ord säger inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Sannoliken så försvarar Allah och bevarar Allah de som tror. Och ju starkare tro man får, desto mer bevarar Allah subhanahu wa ta'ala. Desto starkare man håller fast vid religionen och praktiserar religionen, ju mer försvarad blir man. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam sa till Ibn Abbas, ihfadillah yahfadk. Bevara Allahs beordringar genom att lyda dem, och hans förbud genom att hålla dig borta ifrån dem, och hans gränser genom att inte överskrida dem, så kommer Allah att bevara dig. Så i och med varje beordring som man följer och lyder Allah subhanahu wa ta'ala med, desto mer bevarad blir man utav Allah. Och desto mer man håller sig borta från synder, desto mer blir man bevarad av Allah. Och desto mer man inte träder över Allahs och dess gränser som man har satt, desto mer bevarad blir man av Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är väldigt viktigt att veta. Att vissa personer hamnar just i synder i rädsla för andra. De är rädda för att ens familj eller släktingar eller arbetsgivare eller samhället eller grannar, jag vet inte vad. Någon kommer skada en om man gör det här. Till exempel man vill praktisera vissa saker som man tror att man kommer dra skada utav. Genom att man vet att jag gör den här grejen för Allah subhanahu wa ta'ala skull, och han har lovat att han försvarar de troende, så kommer han försvara mig med det här. Och han, även fast jag kanske kommer få utstå svårigheter, så kommer Allah hitta en utväg till mig och visa mig en utväg. Men det kommer bara i enlighet med hur mycket man praktiserar religionen. Och ju starkare iman man får, ju mer bevarad blir man. Så inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Tänk alltid på den saken. Allah försvarar sina troende tjänare. Och även om det så skulle vara att det skulle gå så långt att man vill praktisera någonting och man blir dödad, så har Allah azzurra försvarat ens tro genom att man dör som en martyr. Man dör för Allahs subhanahu wa ta'alas skull, så man är fortfarande bevarad. Och det viktigaste man ska bli bevarad i, det är ens religion. Så man ska inte vara rädd för andra människor. Innama dhalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'a. Det är endast shaytan som får er att bli rädda. Men Allah subhanahu wa ta'ala är den som bevarar er tjänare. Så man ska inte vara rädd och man ska inte frukta andra, utan man ska bara frukta Allah subhanahu wa ta'ala och veta att det är han som är al-hafid, al-hafid, och det är han som kommer försvara oss. Och det är upp till tjänaren att varje morgon och kväll göra just dua för att Allah azza wa jalla ska bevara en. Så det har kommit en lite längre dua, men vi kan ta slutet av den. Att man säger Allahumma ahfadni min bayna yadi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatik an ughtala min tahti. Och Allah, beskydda mig för det som kommer framför mig och det som är bakom mig och det som kommer till höger och det som kommer till vänster och det som är ovanför mig, och jag söker skydd hos din storhet att bli straffad från någonting som kommer under mig. Så man ber Allah subhanahu wa ta'ala varje morgon och kväll att bevara en. Och ber Allah subhanahu wa ta'ala att bevara oss alla och bevara våran tro och bevara oss genom att vi ska praktisera denna religion. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.